precis.
Ja.
Arhe Hamednaca brister ut i skratt vid det obligatoriska ljudtestet. Han är 63 år och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Vi ses på hans arbetsrum i riksdagshuset i Stockholm. När Arhe är 12 år bor han i Eritrea och jobbar som springpojk åt den eritreanska gerillan. 14 år gammal fängslas han av etiopiska militären som ockuperar Eritrea.
Och varje kväll de tar en efter en i en källare och de bara torterar. Inga frågor, det bara slår. Ja, ibland jag kunde inte ens gå, de bär mig bara och sen kastar mig i cellen där.
Tortyren i fängelset gör Arhes hat djupare. 15 år gammal tar han till vapen för att befria sitt land från ockupationsmaktens förtryck. Han blir gerillasoldat.
De här gruppen, de gör de absolut värsta uppdragen. De går in i städer. Speciella mål, fiendens mål. Du ska komma in, antingen du ska kanske mörda en general eller ska du kidnappa.
Soldaten, är det en extrem form av en riktig man? En som tar fighten och pekar med hela handen. Som tillåter sig att diktera villkoren för andra, särskilt kvinnor.
Vi blev chockade när tjejer kom och ville strida. Vi hade en helt annan bild om kvinnor. Kvinnan är inte modig. Kvinnor kan inte mörda. Kvinnor kan inte. Vi blev chockade. Det var jättesvårt för oss att acceptera det.
Arhe byter senare K-pisten mot samtal. I Sverige startar han Kära fjältar, en organisation som arbetar med att förändra destruktiva mansroller.
Att straffa, att bevaka, att döda, att mörda sin syster, sin fru, att slå, är inte kultur. Det där är brott.
Det här är en berättelse om våld, förtryck och maskulinitet. Om att leva i en situation som tvingar dig att döda. En berättelse om vad som händer när samhällen utmanar könsroller och får män att prata om hur de beter sig.
RFSU dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter.
Eritrea ligger på Afrikas horn och har en 100 mil lång kust längs med Röda havet. Landet är en fjärdedel så stort som Sverige, har cirka 6,7 miljoner invånare och gränsar till Djibouti, Etiopien och Sudan. Huvudstaden heter Asmara. Från 1885 och fram till andra världskriget koloniseras Eritrea av Italien, sen av Storbritannien för att 1952, enligt ett FN-beslut, tvingas in i en federation med Etiopien. Ett år senare föds Arhe och växer upp i en liten by i Anseba-regionen i nordvästra Eritrea. Hans pappa är bonde, men jobbar också för en välbärgad italienare som säljer frukt och har sin verksamhet i den närliggande staden El Abered. Att Arhes pappa känner den här affärsmannen kommer i en snar framtid att bli livsavgörande. Men det har såklart Arhes nioåriga jag ingen aning om.
Jag som kanske ung pojke, jag var väldigt lite annorlunda. Om jag jämförde med mina syskon. Jag var väldigt nyfiken. Dels min pappa, han hade inte syskon, han var ensam. Jag var alltid i de där samhällena att min pappa, om han hamnar i konflikt, ingen som försvarar honom, han är ensam. Jag hade de tankarna alltid, hur ska jag försvara min pappa?
Du tog ett ansvar där liksom?
Jag hade sådana känslor att jag såg ju andra, är ju 3, 4, 5 bröder som alltid hänger ihop och de är starka. Och så är det ju också i ett samhälle där finns ingen rättsstat. Alla skyddar i varandra. Så att jag ansåg, jag hade innerst inne de här tankarna för att hur kan jag försvara min pappa?
Arhe vet inget annat än att leva under ockupation. 1961 gör eritreanska intellektuella nationalister uppror, vilket får till följd att den etiopiske kejsaren upplöser federationen med Eritrea och gör landet till en etiopisk provins. 1962 är Eritreas självständighetskrig mot Etiopien igång, en konflikt som kommer att pågå i 30 år. För varje by som de etiopiska kommandosoldaterna bränner, för varje kvinna de våldtar, för varje person de misshandlar och för bort, blir Arhes hat mot dem allt djupare.
Jag såg hur de behandlade folk, hur de brände våra byar. Vi såg folk som flydde. Vi visste att många som försvann. Sen när de kommer till våra byar också, de bara samlar folk och slår dem. Det är ingen, bara de frågar inte ens, det är bara slår och sånt. Men det är förskräcklig bild, så att när jag går tillbaka och tänker på den.
Hjälteberättelser om gerillan som försvarar Eritreas befolkning börjar spridas. 12-åriga Arhe smyger ut på nätterna för att lyssna till soldaterna i ELF, Eritrean Liberation Front, och blir starstruck.
De brukar komma på nätterna för att samla folk och prata om Eritrea, om befrielsen, varför de är i rörelse. De pratar om ockupationen och de ber också hjälp att folk, de lever ju på att folk ger dem mat och sånt. Och jag såg dem och jag blev väldigt kände mig bara för att se dem här. De kommer bara på nätterna, man ser inte dem på dagarna. Varför de kom på nätterna? Våran by var ju nära en liten stad. För att i staden där finns ju 100-tals etiopiska soldater, så de vill inte bli avslöjade. Så att den dagen, första dagen jag såg dem, jag kände mig, det är de här som kämpar och det är de som krigar mot de här onda. Vi var jag och några stycken som smyglyssnade när de samlade de här vuxna, våra pappor. Men sen de såg oss, vi bara hälsade och sen började prata med dem. Och sånt, och de frågade oss, vad gör ni? Och jag sa, jag går i skolan i Elaberet i den här staden. Vad kan ni göra? Så jag kan jättegärna hjälpa till. Och då började jag hjälpa lite grann som i den där åldern, man blir inte lätt avslöjad. Att köpa socker, kaffe, små grejer som de behöver från staden och hämta. Men sen också i skolan, det var ju häftigt. Det kändes också att vara... Jag fick en känsla, jag är en del av dem. Jag hjälper ju dem. Så att den här också, att den känsla fick nästan att göra mig med lite stolthet. Och då måste jag våga göra mera. Och då började jag också organisera i skolan några ungdomar i min ålder. De hade inte möjlighet att träffa gerillasoldater för att just de bor i staden. Så jag berättade lite grann och lite i smyg de som jag litar på. Och då började en liten rörelse, ungdomsrörelse där inne. Jag kom in med de här papper, pamflet, deras gerillan och delade där. Sen blev jag avslöjad när jag var 14 år gammal. Och blev jag gripen. Jag satt i fängelse runt 3 månader och blev jag torterad.
Att använda barn och ungdomar under 18 år i väpnade konflikter är förbjudet enligt barnkonventionen och ett krigsbrott enligt internationella brottmålsdomstolen i Haag. Ändå finns det runt 250 000 barnsoldater världen över, bland annat i Burma, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Syrien, för att bara nämna några länder. Av de barnsoldater som är under 15 år återfinns de flesta i icke-statliga militära organisationer. FNs barnfond UNICEF rapporterar att användandet av barnsoldater har ökat under de senaste decennierna. Något som hänger ihop med utvecklingen av billiga och för barn lätthanterliga automatvapen. CNN beskriver hur ISIS, Islamiska staten, tvingar 5-åringar att delta i deras träningsläger. En befälhavare från den kurdiska gerillan Peshmerga vittnar om hur de vid fronten allt oftare måste konfronteras med barn iklädda bombvästar. Beslutet är mycket svårt, säger befälhavaren. Att skjuta ett barn eller dödas av det. Enligt UNICEF har antalet extremt våldsamma konflikter i världen dubblerats under de senaste 10 åren. Moderna massförstörelsevapen och allt hänsynslösare och mer långdragna inbördeskrig för våldet närmare civilbefolkningen, vilket gör att miljontals barn drabbas på olika sätt. Tiotusentals av dem beräknas falla offer för rekrytering till arméer och tvingas därmed att delta i krig. När Arhe ser tillbaka på sitt tonårsjag ser han egentligen inte en barnsoldat.
Jag visste inte att jag trodde inte att jag var barnsoldat. Den tiden med den situationen som har befunnit sig i mitt land, jag kände inte mig som ett barn. man blir mogen för att delta i familjearbetet och allt. Så hade det varit också om man går tillbaka i flera år i Sverige också. 15, 16, 14 åringar började jobba.
En annan syn på barn menar du än vad vi har idag i Sverige?
Jag menar, utvecklingen ger ju möjlighet att stabilitet i landet, ekonomin växer, utbildningen, sen också rättigheterna, barnens rättigheter. Så att för att man ska också respektera barnens rättigheter också, det måste finnas andra utvecklingen runt, och det måste finnas rättsstater som respekterar allas lika värde, barn, kvinnor, alla människors lika värde. Så att så länge de rättsstater saknas, då är det ju livet är ju hårt för hela befolkningen. Det är därför också barn uppfattas inte som barn. Barn blir precis som vuxna och deltar i alla möjliga jobb.
14 år gammal fängslas Arhe av etiopiska regeringsstyrkor som fått reda på att han jobbar för den eritreanska befrielserörelsen.
Det var hemskt. Jag var den enda ung. Resten var äldre än mig. Mycket äldre och kraftiga. Men jag var väldigt spinkig, ung pojke. Bland de som var gripna. Och varje kväll de tar en efter en i en källare och de bara torterar. Inga frågor, det bara slår. 3, 4, 5, jag vet inte. Så bara de, det var en golv bara där, cement golv. De bara sparkar mig och de slår mig. Och bara. I början, de första nätterna kanske, första två nätterna, jag skrek. Det gjorde jätteont, men sen, ja. Det blev bara nästan som vardagens mat för mig varje kväll. Så att det är ingenting kvar. Ibland jag kunde inte ens gå. De bär mig bara och sen kastar mig i cellen där. Så att jag hade massa blod som jag fick genom näsan och munnen som kom inifrån.
Var du själv där i cellen eller kunde ni som fångar hjälpa varandra på något sätt?
Jo,
eller?
Jag tog hand om mig. Vi var tillsammans. Det är väldigt trångt rum. Och där är runt 20 och 25. Jag vet, att man kan inte ens sova. Så det är väldigt, väldigt trångt. Men när jag kom in, man tar hand om varandra. Men framförallt att jag som ung, de försökte ta hand om mig och trösta mig, de som var där. Det gjorde ont. Hela kroppen är krossad. Men också finns, jag tror också det finns en annan kraft inom oss människor. Så att det inom mig, det som jag gillade inte ockupationsmakten. Och jag visste att de var hemska. Men när just att jag hamnade själv dit också. Det är en helt annan person, helt annan Arhe som växte inne. Även om de kroppsligt de har slagit sönder mig. Men innerst inne hade jag en annan som har vuxit. Som har uppmuntrat mig mer att bli starkt mot dem. De ville ju att jag ska avslöja vilka som har varit med mig. De ville gripa andra. Jag var tyst bara. Jag ville inte avslöja någon.
Så man kan säga, där blir det ett tydligt exempel på att våld föder våld. Eller? För att du går ju ändå sen in också i en rörelse som också utövar våld.
Den här är feltolkningen. Att våld föder våld, absolut, ja. Men vad hade jag för alternativ? Att jag har rätt att försvara mig. Jag har rätt att försvara mitt land och mitt folk. Det är de som använder våldet. Så att vi hade rätt att försvara oss. Det är de som jagade, det är de som brände byar. Det är de som vill, de vill ha Eritrea som land. De vill inte ha oss som folk. De vill rensa. Så att jag kan inte säga att de andra, de använde inte våld mot vanliga människor, mot barn, mot kvinnor, mot civila. De använde bara vapnet mot de här onda som bränner, som torterar.
Alltså befrielserörelsen använde våld mot de etiopiska soldaterna?
Ja, då kan man inte säga jämföra det samma sak. Våld föder våld, jag menar, om det är bara en ockupation eller en makt vill bara använda våld för att rensa bort dig, då måste du måste överleva, du måste försvara dig. Så att det är inte samma sak.
Är det så att liksom just slåss för sin överlevnad?
Ja, men så är det livet. Människan måste ju alltid måste hitta medel för att överleva. Så om det finns andra diplomatiska vägar, vi skulle jättegärna gjort det, men det fanns inga. Så då är det att överleva, din existens är viktigt, annars det är bara ge upp. De kan slakta dig och rensa. Vi ser i världen etniska rensning och vad som händer, olika folkgrupper mot andra och sånt. ska bara man ge upp och bara så jag menar okej, rensa oss. Det finns alltid en försvarsmekanism inom människan som träder kraft. Det måste man göra och det är rätt.
Utom sig av oro söker Arhes pappa upp sin chef, den italienske frukthandelsmagnaten, och frågar om han kan tänka sig att nyttja de affärskontakter han har med etiopiska generaler för att få Arhe fri. Jo, det är han redo att göra. Efter 3 månader i fängelse får Arhe komma hem.
Alla folk bara får ledsna. Min mamma bara gråter. Finns ingen sjukvård som kan hjälpa mig. Det är bara alla släktingar som pratar och stöttar. Men sen också, varför du gjorde så? Räcker nu? Varför ska du riskera ditt liv? Det är också. Men,
de tyckte inte att det var en bra idé för dig att gå med i gerillarörelsen?
Alla sympatiserar med dem, men de tyckte att jag har gått lite för långt. Och de tyckte att kanske ska jag vänta lite, växa och sånt. Det är många som tyckte så. Och det ena. Det andra också tyckte att jag ska drabba familjen.
Arhes pojkkropp må vara ärrad på utsidan, men inuti blir övertygelsen bara starkare. Så stark att han kommer att välja kampen före sin pappas liv. Den etiopiska militären får nämligen ganska snabbt reda på att Arhe återigen jobbar för befrielserörelsen. Av säkerhetsskäl lämnar han då hemmet och tar beslutet att på riktigt ansluta sig till gerillan och bo med dem i djungeln. 15 år gammal blir han gerillasoldat med k-pist i hand. Efter några månader kommer en präst till lägret där Arhe befinner sig. Det är en släkting till hans farmor, utskickad av familjen, som hälsar att han måste komma hem. Den etiopiska militären håller hans pappa fången, torterar honom och meddelar att han kommer dödas om Arhe inte överlämnar sig.
Min pappa blev gripen. Ingen som jobbar. Familjens ekonomisk går åt helvete. Kommandosoldaterna kom in i vår lägenhet och tagit massa grejer och förstört det hela. Så men jag har vägrat. Prästen sa till mig att vi har ju respekt för präster, att du måste lyssna vad prästen säger med Guds namn och sånt. Jag sa till honom, min mamma gråter hemma. Min mamma står torra räcker. Vad är det dina ord är värda? Gå härifrån, säger jag till honom. Jag ska inte tillbaka.
Men så du, ja, vad rörde sig i ditt huvud och din kropp då när du tar det beslutet? Tänker du att du riskerar din familj?
Ja, nu är det ju inte bara min familj. Det har ju funnits alla andra familjer också som har hamnat i den där situationen. Den här kommer inte sluta på det sättet. Men sen för mig bara, nu ska jag vara en del av gerillan. Nu måste jag tillbaka. Nu måste jag strida mot dem. Där hamnade jag bara. Jag var blind där. Nu, låt hända vad som helst. Så min pappa är inte ensam.
Men du tänkte aldrig så här, min pappa, de kommer döda min pappa och då är det mitt fel. Hade du sådana tankar någon gång?
Jag tror inte det, att jag hade det inte. Att jag vet ju att många som blev mördade, och de tankarna förr eller senare, jag eller min pappa eller alla blir vi mördade av dem. Det är lika bra att man krigar mot dem.
1991 vinner Eritrea kriget mot Etiopien. Arhe bor då i Sverige sedan 6 år tillbaka. 1993 blir Eritrea erkänt som självständigt och är därmed en av världens yngsta nationer. 1998 bryter ett nytt krig mot Etiopien ut och gränskonflikten mellan de båda länderna pågår fortfarande, fredsavtal till trots. Eritrea är idag en diktatur som styrs med järnhand av president Isaias Afwerki. Det är ett av världens fattigaste länder med hög arbetslöshet och utbredd analfabetism. Landet är i princip helt slutet och världssamfundet har ofta svårt att få tillgång till information. Många beskriver Eritrea som ett enda stort fängelse. Enligt Amnestys årsrapport från 2016 hålls flera tusentals politiska fångar frihetsberövade utan åtal, rättegång och möjlighet att träffa en advokat. Regeringen förnekar att man håller många av dessa människor fängslade och ger inte anhöriga någon som helst information, varken om var de befinner sig eller deras hälsotillstånd. Amnesty rapporterar vidare att frihetsberövade vuxna och barn lever under svåra förhållanden, ofta i underjordiska celler eller i containrar med brist på mat, vatten och sängplats. I vissa fall torteras människor och barn sitter fängslade tillsammans med vuxna. Eritrea har obligatorisk allmän värnplikt på obestämd tid, vilket i praktiken innebär tvångsarbete utan tidsbegränsning. En stor del av befolkningen tjänstgör i militären i upp till 20 år. Även barn kallas till värnplikt genom att årskurs 12 alltid förläggs till ett militärt träningsläger. Något som gör att många barn slutar skolan i förtid. Den obligatoriska värnplikten sägs vara en av de största orsakerna till att tusentals eritreaner flyr sitt land via farliga smuggelrutter i Libyen och Sudan. Sommaren 2015 är de den tredje största gruppen som flyr över Medelhavet till Europa, näst efter människor från Syrien och Afghanistan. Statistik visar också att eritreaner är i majoritet av de som mister livet under resan. Det är i slutet av 1960-talet och nästan hela 70-talet som Arhe deltar i strid med Eritrean Liberation Front. Han tillhör gerillans martyrgrupp och får göra grovjobbet. Röja miner och gå i närstrid.
De här gruppen, de gör de absolut värsta uppdragen. De går in i städer. Speciella mål, fiendens mål. Du ska komma in, antingen du ska kanske mörda en general eller ska du kidnappa. Du måste lyckas med ditt uppdrag. Men jag skulle gissa mer än 90%, du är inte säker att du sen lyckas att du ska överleva. Vi var ju många i en sån grupp, men från min grupp det är bara 5 personer som lever, som är kvar. Och där man använder inte bara vapen, man måste använda knivar, man måste använda, för att om jag ska använda någonting i innerstan, då är det om du ska bara använda Kalashnikov, dels Kalashnikov syns, sen hörs, jag ska bli avslöjad, men jag måste använda snabba andra vapen som inte hörs runt omkring för att du ska klara.
Och när du säger då att ni fick en speciell utbildning, vad fick ni lära er då? Var det just det här liksom att närstrider, ja, eller vad var det mer ni fick lära er som var så utmärkande för den här gruppen?
Ja, det är dels att närstrid, hur ska du hantera med händerna? Att utan du skriker och någon hör dig, hur kan jag? Jag vet inte om jag ska säga typ karate eller taekwondo liknande, det är inte samma sak. Ja, förstår du? Så att det fanns lite speciella utbildning som hur snabbt ska du vara, hur snabbt ska du dels att agera men sen också att försvara för att lyckas.
Soldaten, militären, polisen, väktaren, ordningsvakten, ja alla med uniform som Arhe uttrycker det, är karaktärer med makt. Och eftersom de flesta samhällen än idag har en patriarkal maktordning, alltså en ordning där män är överordnade kvinnor och maskulinitet mer eftersträvansvärt än femininitet, så är traditionellt maskulina attityder och värderingar det som formar dessa maktens rollfigurer. De blir som en extrem variant, en abnormitet av det som ses på som en riktig man. En person som inte backar, som är modig, hård och lojal. Aldrig svag. Som krossar motståndarlaget och tar fighten. Det abnorma är att soldaten också ska lyda order, vara kapabel att använda vapen mot människor, uppträda brutalt för att inge skräck i sin motståndare och vara beredd att offra sitt liv. Det är ett högt pris, säger Arhe, vilket han tycker ofta glöms bort. Soldatens kropp är ett vapen och att stå vid fronten är inte ett normalläge. Det är på liv och död. Samtidigt, det är ju inte bara soldaten som dödar. Det är inte bara inom det militära som patriarkala normer kring könsroller, identitet och sexualitet är härskande. Dessa normer bygger hela samhällen och sipprar in i alla människors liv och kroppar. Det är föreställningar som påverkar och begränsar alla och som alla människor på olika sätt måste förhålla sig till, några mer än andra. I väpnade konflikter ökar våldet mot kvinnor dramatiskt. Våldtäkt och sexslaveri används systematiskt i krigsföringen, vilket får följden att flickor och kvinnor stängs in i sina hem och patriarkala företeelser som barnäktenskap och könsstympning också ökar. I oroshärdar normaliseras könsbaserat våld, men även efter konflikter är mäns våld mot kvinnor det mest utbredda hotet mot kvinnors säkerhet och hälsa. Fattigdom, arbetslöshet, trauman, kollektivt skammande, okunskap om mänskliga rättigheter, brist på mödrahälsovård och sexualundervisning är några faktorer som gör att kvinnor hålls fast i ett underläge och traditionella könsroller består. Kvinnor äger inte sina kroppar, varken i krig eller fred. Jag frågar Arhe om han tycker det finns en koppling mellan soldaten som en extrem form av maskulinitet och mäns våld mot kvinnor.
Det beror på vilken miljö du befinner dig, vilken organisation som du tillhör. Du pratar nu om väpnade konflikter. Ja, men vi ser ju nu till exempel vad gör ISIS. Ja, men de våldtar kvinnor, de kidnappar kvinnor. Boko Haram kidnappade 300 unga flickor. Och det är också de gärna tvättar unga tjejer för att de ska bli fruar till jihadister. Det finns ju vissa organisationer som till och med som drogar de här ungdomarna för att göra detta. Så att det beror på i själva hur organisationens syfte, hur man organiserar. Det är också att maskulinitetstänkandet, den finns ju där alltid. Men hur man sen bygger vidare den där, förstärker den. Det beror på vilket mål, vilka politiska mål och vilja man har, vilka organisationer. Det är inte samma sak. Vi hade inte den i vår organisation. Men det är så här också i vissa delar av världen. Att våldta en kvinna är att du förnedrar den etniska gruppen. Det är en del av krig. Att våldta hans fru och dotter är värre för den här pappan än att du dödar honom. Och det är därför man använder den här metoden, för att våldta kvinnor, det är en del av krig. Det är att förnedra den andra sidan. Den här är ju också den riktigt insatt i kulturen, drar inte min, jag äger henne, det är min. Kanske min dotter, men också min fru, jag äger. Du pratade om att kvinnan ska äga sin kropp. Hon äger inte sin kropp, hon är familjens, hon är släktens, hon är också hela klanens. På det sättet användes också våld mot kvinnor, och därför kvinnorna betalar dubbelt pris.
En uråldrig bild av kvinnan som fortfarande figurerar är att hon symboliserar nationen och ska skyddas. Våren 2016 intar svartklädda män med rakade skallar svenska gator på nätterna för att, som de säger själva, försvara svenska kvinnor. Och enligt symboliken då också nationen Sverige, från våld utfört av icke-svenska män. Våren 2016 protesterar invånare i kommuner runt om i Sverige mot planerade asylboenden med argumentet att svenska kvinnor inte längre kommer kunna röra sig fritt i grannskapet om det flyttar in män från Mellanöstern. Med ökad jämställdhet ökar ett samhälles möjligheter att ta sig ur fattigdom. Fler och fler inser att det varken är ekonomiskt eller socialt hållbart att förtrycka stora delar av sin befolkning. Att medvetet försöka förändra destruktiva mansroller och parallellt satsa på sexualundervisning visar sig vara effektiva och helt nödvändiga insatser om man ska lyckas nå ökad jämställdhet och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Mellan 2005 och 2015 driver RFSU jämställdhetsprojekt i Kenya, Uganda, Zambia och Tanzania som utifrån normkritiska perspektiv utforskar maskulinitetsnormer. Undersökningar visar nu att detta arbete bidragit till förändring. I områdena som deltagit i projektet syns tydligt en minskning av sexuellt och könsrelaterat våld och diskriminering och av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. En förbättrad sexuell hälsa, ökade mänskliga rättigheter i allmänhet och ökad jämställdhet i synnerhet, ökat välbefinnande och förbättrad hälsa överlag, både bland män, kvinnor och barn. Allt detta genom att bland annat bryta upp invanda könsroller och medvetet vända sig till män. För det går inte att få bort patriarkala normer utan att männen själva deltar i förändringsarbetet. I början av 1970-talet tar de första kvinnorna värvning i gerillans armé i Eritrea.
Vi blev chockade när tjejer kom och ville strida. Vi hade en helt annan bild om kvinnor. Kvinnor ska strida. Nej, vi trodde inte på den. Att, jo, men de kan laga mat. Kvinnan är inte modig. Kvinnan kan inte mörda. Kvinnor kan inte. Vi blev chockade. Det var jättesvårt för oss att acceptera det. Men tjejerna, de flesta som kom under den tiden, de kom ifrån städer, de var från skolor. För att rörelsen har vuxit, och då är det ju att under den tiden den här vänsterrörelsen, studenter och inte 15-åringar, de var 20, 17, 18, 19, över 20 år gamla. Och det skapade faktiskt lite grann diskussion i rörelsen när de kom, hur ska vi ta hand om kvinnor? Att den här, att just synen på kvinnan, framförallt den synen då att de är inte modiga, de kommer bli bara bekymmer för oss. Vi kommer inte vinna, kvinnor kan inte strida. Va? Så fort de kommer att se blod, de kommer att gråta. Men sen såg vi resultatet. Många av dem var modigare än killar. Jag själv, det var 1976, blev jag räddad av två tjejer. Annars skulle jag blivit gripen. Jag blev sårad. Och det var två tjejer som bärde mig och som räddade mig. Så att när vi såg hur de agerade, hur de var, det fanns ingen skillnad mellan oss och dem. Och då, jag tror att just deras deltagande ändrade också den här synen, den här patriarkalt syn, att förstå, det här inte totalt ändra, men den här mentalitet att kvinnan kan bara sitta och kvinnan är känslig, hon bara kan sitta och gråta och krama och inget annat. Den bilden blev helt ändrad.
Spred det sig till samhället skulle du säga i övrigt, eller var det en bild som ni hade inom befrielserörelsen och er liksom armé eller vad man ska säga?
Ja, men de blev ju en stor del av armén, och de också, sen de blev utbildade inom armén, de åkte runt i byar och pratade om kvinnorättigheter, de samlade kvinnor. Vi hade i ELF kaxiga kader, kallar vi dem, som är högt utbildade, som pratar om kvinnorna. Grilla förut, de bara samlade männen, men just de här gick bara samla kvinnor och prata om kvinnofrågor. Prata om könsstumpning till exempel, prata om varför män ska slå kvinnor, våld mot kvinnor på ett annat sätt. Den här är, de var ju väldigt, de var ju respekterade just för att de kom från gerillan. De hade ju militäruniform och allt. Så jag tycker att deras deltagande har berikat dels oss som rörelse, men också att ändra en del av våra destruktiva normer och värderingar som har funnits i vårt land.
De kvinnliga gerillasoldaterna organiserar sig i ELFs vänsterfalang och startar ett kvinnoförbund som engagerar kvinnor över hela landet, inte bara de vid fronten. 1977 lyckas de få gerillan att genomföra en jordreform i Eritrea som ger kvinnor rätt att äga odlingsmark i samma utsträckning som män. Samma år förbjuds polygami och en ny lag röstas igenom som gör tvångsäktenskap olagligt och slår fast att äktenskap ska bygga på samtycke och jämställdhet mellan man och kvinna. I gerillan är reglerna i början hårda när det kommer till kärlek. Den soldat som upptäcks ha en kärleksrelation straffas med döden.
Det var så strikt i gerillan. Sen när de här kom också till tjejen, det var väldigt strikt. Men sen utvecklades till att, jag tror efter 75, ja 75, det var massa nya intellektuella som kom också från städerna. Då tillåter gerillan att de kan gifta sig inom gerillan, du kan gifta sig. Det var ju den, för att vi hade diskussioner, jag kommer ihåg, också en del av skräcken också när tjejerna kom till gerillan, det var ju att kanske att i en grupp, om det finns 30 killar och det blir tre eller fyra, fem tjejer med oss. Då är det blir konkurrens kanske, alla som ska ha kontakter med tjejer. Det kommer att skapa osämja i gruppen, det kommer att bli sexuella kontakter. Den diskussionen fanns och det är därför också man gjorde då så att om det finns en relation, det ska vara officiellt. Då ska du prata med din ledare att du och jag, vi har relation och vi vill gärna gifta oss. Då gör man den ceremoni i gruppen. Kanske två gånger om året eller någonting, grillan tillåter dig att få typ semester, att vara en månad tillsammans och sånt.
Var det ens möjligt då ligga eller hångla i grillan? Och nej. I så fall, hur gjorde man då?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Om man ska göra det ska vara precis som jag säger, lagligt. När man säger att du måste ha den här lagliga relationen. Absolut, det var väldigt strikta. Jag kommer ihåg också under den tiden att det pratades lite grann i smyg om homosexualitet. Det var också förbjudet. Det ingår i kulturen, men det var förbjudet. Men den här att hungla och krama, så det är absolut inte. Du ska inte närma varandra. Nej, men som kamrater. Det är ingen som tolkar den att du kramas eller någonting. Men du kan sitta bredvid varandra och knuffa varandra och krama och bara hälsa och sånt. Men inte den här kärleksrelaterat hungla. Nej. Absolut, det var absolut förbjudet.
Men tror du inte att några smög iväg någon gång ibland då? Kanske. Om det så var två män eller om det var en man och en kvinna eller?
Det kan finnas.
Men du såg aldrig?
Jag har aldrig sett. Men alltid fanns tvivel. Ibland man misstänker. Men också, vi var ju väldigt försiktiga att de här misstankarna och ryktesspridningarna också kommer att skada oss. Så att utan att du har inte säker bevis, vi ska inte prata högt, annars kommer det att bli ryktesspridningen kommer att skada oss. Vi bär i vapen, vi blir fiender mot varandra. Men det, absolut, det kan funnits. Jag tror det har funnits. Varför inte?
Men kunde kvinnor, jag tänker eftersom de ändå var ganska jämställda då inom er rörelse, tror du att de också, om det hade varit möjligt, hade kunnat ta sexuella initiativ? Tror du att också könsmaktsordningen och könsrollerna ändrade sig även på det sättet?
Jag tror det. Jag tror att faktiskt jag såg också, jag säger till dig att de som kom framförallt från medelklass, kvinnor, tjejer som kom från innerstan inte byarna. Till och med tror att när jag kommer ihåg när jag tänker tillbaka, när man pratar skojar och sånt, de var mera som initiativtagare att skoja med sådana grejer än killar. Så jag tror att det fanns där.
Kvinnan skulle på något sätt ändå ha rätt till sin egen kropp i era resonemang, eller?
Inte på det sättet. Nu ska jag inte ljuga. Hon har rätt på sin kropp, det fanns inte. Jag förstod inte det här ordet innan jag kom hit. Punkt och slut.
1978 går Arhe ur den militära grenen av gerillan och börjar arbeta civilt för rörelsen. Han är besviken på hur den har utvecklats, tycker att den blivit alldeles för hård och går samman med andra som har liknande åsikter.
Och det är inte lätt att kritisera gerillan, då blir man eliminerad nästan också. Så då lämnade jag. Jag kom efter i början av 80-talet, jag kom till Sudan och med på tillhörde gerillan ändå. Och sen genom andra länder, arabiska länder, så kom jag till Europa 85. Men jag ville inte, egentligen jag ville inte komma till Europa. Men jag vill leva så nära som möjligt i Eritrea. Men det fanns inte den möjligheten.
Med hjälp av smugglare lyckas Arhe fly till Sverige 1984 och får uppehållstillstånd. Redan efter 4 månader är han igång med att läsa svenska och kompletterar snart sin eritreanska skolgång med 2-årig ekonomisk linje på komvux. På kvällarna städar han dagis och börjar sedan jobba som spärrvakt i Stockholms tunnelbana. Intresset för politik och kampen för mänskliga rättigheter finns där hela tiden. Arhe går med i Socialdemokraterna, engagerar sig i Hyresgästföreningen, facket och andra organisationer och börjar jobba med ungdomsverksamhet på Fryshuset. 2002, samma år som Fadime Shahindal mördas av sin pappa, startar Arhe organisationen Sharaf Hjältar för att arbeta mot hedersrelaterat förtryck och förändra destruktiva maskulinitetsnormer. Arhe utvecklar en metod för samtal som är inkluderande och går ut på att lära om unga män som uppfostrats till att förtrycka kvinnor till att respektera alla människors rättigheter. Att lära sig skilja på vad som är uttryck för kultur och vad som är brott. Men det han främst gör, det är att han ser till att män som vill förändra mansrollen vänder sig till andra män. En handling som drygt 10 år senare, 2015, blir en hit för FN när skådespelaren Emma Watson lanserar deras kampanj He for She med orden: "Kära män, jämställdhet gäller er också." Statistik från Sverige 2015. Detta år anmäls drygt 18 000 sexualbrott, varav knappt 6 000 är våldtäkter. Våldtäkt begås oftast mot en person av motsatt kön, vilket misstankestatistik utförd av Brottsförebyggande rådet tydligt visar. 95% av de som utsätts för våldtäkt är kvinnor. 98% av de som misstänks är män. När det kommer till misshandel utgör män 86% av alla misstänkta gärningspersoner, kvinnor 14. Eftersom misshandel oftast begås mot någon av samma kön visar statistiken att här är män mer utsatta än kvinnor. Ungefär 60% av misshandelsbrotten drabbar en man och 40% en kvinna. Det är alltså för det mesta en man som slår. Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan mäns attityder kring kön och jämställdhet och deras utövande av våld. Unga män som instämmer med stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet utövar våldsamma och kränkande handlingar i större utsträckning än unga män som inte håller med om samma påståenden. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är omfattningen av våld mot kvinnor högre där könsidentiteter förväntas vara rigida och där maskulinitet kopplas till konservativa normer som tuffhet, heder och dominans. I sin sammanställning av internationell forskning kommer WHO fram till att ett normförändrande genusperspektiv bidrar till minskat våld.
Just den här delen, våld mot kvinnor och att också jobba med kvinnors rättigheter. För det mesta var ju fokuserat, det är bara kvinnor och bara jobbar man med kvinnor. Jag tycker den här är fel. Det handlar inte om kvinnofrågor, det är männens frågor. Det är männens attityder. Förövarna, vem jobbar, hur jobbar vi? Det där är ju att arbetet ska fokuseras, tycker jag. Alla män är inte onda. Alla män tänker inte på det sättet. Jag menar, det finns ju progressiva män. De männen som vill förändra männens attityder och värderingar. De ska jobba, de ska göra, organisera sig. Låt dem starta och jobba med män, fokusera mot blivande män som unga, som formas idag. Som pappor säger till dem, akta din kultur, din religion, din systers oskuld, din frus oskuld. Vem ska omforma dem? Det är inte kvinnor, jag tror inte det.
Vad finns det för metoder då, tycker du, för det här förändringsarbetet som är liksom inkluderande, respektfulla? För jag menar, jag fattar ju att man kan inte bara sätta sig och säga till en person, din kultur har fel, min kultur har rätt.
Vi ska vara väldigt försiktiga när vi pratar om kulturer. Vi måste kunna definiera, vad är min kultur? Vad vet de om min kultur? Vad är kultur egentligen? Vilken del av kultur som vi pratar om? Vi måste vara kunniga. Många av oss som kom kanske lite senare i det här landet som kallas idag invandrare, jag vet inte hur länge kan vi vandra. Men vi har aldrig haft chans att växa i samhället där demokrati och mänskliga rättigheter har präglats. Vi har aldrig, inte för att vi är födda dumma, men vi har aldrig fått den möjligheten. De är inte födda i Sverige. Och då när man kommer, du får inte få den bilden bara för att man har kommit till Sverige inom ett år. En människa som är redan hjärntvättat och växt upp i de här normer och värderingar ska ändras. Det krävs tålamod, men det krävs också mod. Vi måste bemöta de värderingar som vi tycker är inte bra. Sen ett annat. Jag gillar inte ordet kulturkrock. Det är många som säger svensk kultur och invandrarens kultur. Absolut, det är fel. Jag säger inte svensk kultur. Mänskliga rättigheter, kvinnornas rättigheter är universala. När vi säger, ja men i Sverige vi lever så, svensk kultur är så. Ja men ta din kultur, jag har min kultur. Vi måste kunna definiera kultur. Du är inte mot din kultur. Du äter i varje kväll din mammas mat. Va? Du dansar i samma dans, du har i samma. Men att hota, att straffa, att bevaka, att mörda är brott. Förstår du? Vi måste ju också kunna definiera brott och kultur. Jag brukar uppmuntra mina ungdomar. Vet ni vad jag sa? Vi har berikat Sverige med vår kultur. Titta, Stockholm luktar gott. Det är inte köttbullar och potatis idag. Det finns allt möjligt idag. Är det inte våran? Ja, säger de. Då blir de gladare lite grann. Jag menar språk. Hur många språk talas här i den här staden idag? Jag menar dans, musik. Är det inte kultur? Ja. Jag menar, den andra är inte kultur. Den där är brott. Att döda, att mörda sin syster, sin fru, att slå. Är du stolt att du, din kultur har? Nej, säger de, va? Så vi måste börja med det positiva. Alla kulturer kan berika varandra. Men också vi måste säga, kultur har alltid varit flexibel. Den växer, den förändras med tiden, med platsen också. Vi måste hitta rätt metoder och rätt samtal. Men samtalet måste fortsätta.
Att arbeta med bara upplysning, sexualupplysning och så, ja. Det finns ju en problematik där att man kommer liksom ovanifrån och säger till någon att ja, det här är inte bra.
Men jag tycker att vi pratar om de här universella värden, och där finns att din rätt som en kvinna, du äger din kropp. Mänskliga rättigheter handlar inte bara om ta bort diktatur eller politisk styre, det handlar också du som person, som individ. Din kropp, du kan göra vad du vill med den. Det är också en rättighet. Så vi ska inte prata direkt på omgå hur sexualitet är, hur man ska knulla eller ska knullas. Det är inte det som handlar om. Vi måste börja samtalet på annat sätt, baksamtal. Vad är mänskliga rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter för dig? Är det bara de politiska? Du som person, jag som person, vad har jag för rättighet? Den kan komma sen, kan komma till sexualitet också. Och då tror jag, när man pratar på det sättet, jag tror man odlar någonting i den här människans kropp.
När ni pratar, eller när du pratar med andra män och unga män, killar och så, så måste du väl också prata om positiva bilder av män. Jag antar att man kan inte bara så här hela tiden ringa in det som är negativt. Hur pratar du med unga män?
Att egentligen att prata om livet, hur det ser ut för dem. Många av dem mår inte bra egentligen innerst inne. Även om de lite spelar lite macho och lite tuffisa. Så innerst inne, många av dem mår inte bra. Så att också att prata om livet annat. Skolan, jobb, andra möjligheter och hur man klarar där också. Det är också det blir lite grann. Jag menar, det är inte lätt för många som lever i utanförskap idag. Vi lever i ett klassamhälle. Många som är långt från det fungerande samhället, som lever i andra depression och ett annat problem. Det är inte lätt. De har andra stora problem som att klara i livet. Det måste finnas ett samhälle som är inkluderande. Ett välkomnande samhälle. Det ska inte finnas vi och dem, det är bara vi. Det också hjälper, tycker jag, att vi måste. Och där kan man hitta många förebilder i livet annat som har lyckats.
Jag tänker också att det kan ju vara ett enormt socialt tryck. Alltså, det är inte världens enklaste att vara en normbrytare. Det krävs ju väldigt mycket mod att gå emot kanske normer som styr delar av ens familj eller släkt och så. Hur kan man liksom ingjuta modet i andra människor?
Du måste visa att det finns ett alternativ som ställer bakom dig. Många av dem tror inte att om de förlorar familjen finns ingen annan som kan stötta dem. Man måste visa att det finns, samhället står bakom dig. Men vi måste också säga det på riktigt och göra det på riktigt. Vi ska inte lämna dem. Vi måste göra det också, skapa att det finns andra, att resten av samhället står bakom dig.
Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Arhe Hamednaca. Reporter och producent är Malin Holgersson, exekutiv producent Rasmus Malm på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU.
RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Och vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning. Läs mer på rfsu.se.